Ja det är härligt högt i luften här i Ekenäs idag. Det är strålande sol. Fint höstväder har vi här. Idag sänder vi alltså slaget efter 12 härifrån Ekenäs höstmarknad. Och fast solen värmer skönt just nu så kunde man nog i morse känna tydligt både i kinder och fingrar att hösten är antagande. Så pass kyligt var det nog. Man fick skrapa rutor på bilen och så vidare. Ju längre in på hösten vi kommer så desto mörkare och ruggigare blir det förstås på morgnar och eftermiddagar då bland andra skolbarnen ska ta sig till och från skolan. I Västnyland har man redan i flera år varit tvungna att fundera på hur barnen ska ta sig till skolan på ett tryggt sätt eftersom man har haft flera vargflockar i området. I höst kommer också familjer på Kimitojon att behöva ta sig en funderare på den här saken. Där har man nämligen nu fått en vargflock med 8 vargar. Hur ska vi hantera det faktum att vargarna hela tiden blir fler i trakter med tät bebyggelse? Det här ska det handla om i dagens slaget efter 12 och jag heter Maria Nylund. Välkomna med. Med mig här för att diskutera den allt starkare vargstammen har jag Bjarne Vretal från Kimito. Välkommen.
Tack.
Du är jägare med lång erfarenhet.
Jo, det är 54 hösten som jag är med på älgjakt nu och det här har över 100 fällda älgar på det här på min nacke. Så vi har nog varit med och jagat dem med hundar.
Just så. Så har vi Henrik Holmberg som är verksamhetsledare för Ingå Snappertuna jaktvårdsförening. Välkommen du också.
Ja, tack.
Ni har redan många års erfarenhet av att ha vargar på ert område. Och så har vi Bernt Nordman. Du är verksamhetsledare från Natur och Miljö. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du har dessutom rötterna på Kimitojen själv, eller hur?
Visst, har jag det.
Där ska vi hålla oss lite idag. Myndigheterna de håller mycket noga koll på alla de vargar som rör sig i Finland och varje år räknar man antalet vargar. Och enligt inventeringen som gjordes i mars i år så fanns det då ungefär 200 vargar i Finland. Det här är en ökning med ungefär 10% jämfört med året innan. Och sen dess har det ju fötts valpar och enligt en prognos som Naturresursinstitutet Luke har gjort så menar man att det i början av juli då stammen var som störst fanns över 400 vargar och sen dess så har det minskat eftersom de här valparna ofta dör. Och i mars nästa år så förväntas vargstammen vara kring 285 individer som mest alltså. Man vet ju inte hur det blir men en ökning, en ytterligare ökning är att vänta alltså. Dessutom kan man säga att 7 av 10 vargar finns i västra Finland. Det här är ju en förändring som har skett här under de senaste åren. Och nu har alltså Kimitojön fått en egen vargflock med 8 vargar. Bjarne Vretdal från Kimito, vad tänker du om det?
Ja, det är nog inte så mycket att tänka när det här. Det är bara att konstatera att vi har dem där nu och vi väntar ju redan det här för 6-7 år sedan att de skulle börja komma över. Men sen 1-3 så var de ju där och det här. Och nu har det ju visat sig att vi har fått då valpar också där 5 stycken enligt det här uppgifter. Och vi anser nog det här vi flesta skogs- och markägare och också den övriga befolkningen på Kimitöön att vi har ett för litet område. Vi har då kring 60 000 hektar och vi har en sån här massa med det här med vargar nu så det hör nog inte riktigt hemma. De hör nog mera hemma i det här i mera stora omfattande skogsområden. Men det är ju maten som driver dem till Kimitöön och framförallt då hjortarna.
Gott om vitsvanshjort. Vad säger folk på byn nu så här? Hur går diskussionerna där?
Det är klart att de har inte gjort hittills några skador på varken husdjur eller det här eller hundar. Men det är klart att det har ju helt och hållet nu begränsat hundjakten då både på när det gäller eljakt och det här vitsvanshjortjakt. Och det är nog ett väldigt stort minus därför att vi har ju hela tiden på oss från jaktvårdsdistriktet också att vi ska skjuta mera och mera det här hjortar. Och nu när vi inte kan använda då taxarna mera så då har vi ju ett stort problem här med allting det här. Så det är ett stort problem och sen har vi då med som jag sa redan att jag har haft egna gråhundar 4 stycken och vi har i vårt jaktlag så har vi jagat älg med hund ända sedan 1967. Så det blir mycket, mycket svårare att jaga.
Och
det
är mera, vitsvanshjorten.
Ja, både också vitsvanshjortar då, det här, när vi inte kan använda hundar mera. För att hundarna idag, det är familjemedlemmar, och man släpper dem inte riktigt så här bara, nej.
No, helt
i
kort, hur oroliga är folk så där annars?
Inte vet jag, man har varit så hemskt orolig. Men det är klart att skolbarnen, alltså de måste man ju det här börja passa på. Och det här, och barnbarnen, till exempel mina, det här, så de har 1,5 kilometer som de ska det här gå ena vägen åtminstone det här. Så det är jobbigt det där, och vi det blir mera extra onödiga utgifter och både för kommun och hela den biten.
No, men Henrik Holmberg från Ingå Snappertuna jaktvårdsförening, det där ni fick ert första vargrevir i ert område vintern 2016-2017 där, eller våren 2017. Hur känner du igen de här tankegångarna, och hur var det då?
Ja, no, jag var ju direkt inkopplad i den här själva jakten, men jag tog emot samtal och så vidare och sköt kontakt mellan viltcentral och de här jägarna då som försökte dokumentera. Det blir ju alltid ett lokalt problem där den där kullen finns, den rör ju inte sig så stora områden, så där den lokalt rör sig så blir det ju för vissa människor blir ett problem. Då blir många gårdsbesök, många observationer. Så här från vår jaktvårdsförening sett så vi är i princip en myndighet under viltcentralen. Så vi ska dokumentera, vi har stora rovdjurskontaktpersoner som borde dokumentera varje fall, egentligen vara ute och kolla när det är en gårdsbesök. Sen har vi samlat in DNA-prov och så vidare. Det är viktigt den dokumentationen, för att de här då praktiken frivilliga jägarna som sen söker någon sorts lov eller dispens att sen avliva en varg. Så den Hela den rumba var nog ganska omfattande då. Det var varje dag nästan något samtal, men nu har det lugnat ner sig. Jag kollade upp från lite statistik här från Ingå Snappertuna, Ekenäsnejden och Karis. Så 2017 var det, från mellan 2017 och 2018 så minskade vargobservationerna med hälften. Och nu, det här början på det här året fram till nu som jag kollade observationer, så kommer det ännu att minska från år 2018.
Just det, så de har inte synts till så mycket.
Ja, det är lugnare helt enkelt för tillfället.
Men hur reagerar folk där, vanliga människor, på den här nyheten att det hade kommit en vargflock till era hoods, eller era närområden?
Ja, det varierar ju. En del är ju för det och tycker att det kan finnas vargar, och de flesta antar jag nog man kan tolerera lite varg, men blir det närgånget, kommer nära hus, ofta barn som funderar. Det tog ju också en hund som togs då vintern, var det nu 2017 då, ganska nära gårdsplan. Så det leder ju till att folk blir oroliga just på det området. Det är ganska begränsat det här området där, som ofta blir människor oroliga och ringer och försöker kontakta då. Och vi som sagt, på jaktvårdsföreningen kan ju inte göra så mycket, utan det är sen, vi ska bara dokumentera de här. Om någon sen söker då ett lov, eller om att polisen skulle ge ett lov, så då ska vi ha den där infon att hur många observationer, hur många gårdsbesök, hur nära hus, vad har hänt. Allt det här borde liksom dokumenteras på helt frivillig basis i praktiken. Så det är lite tungt för de personerna som är inblandade.
Och det är på basen av de här uppgifterna sen som man fattar beslut ifall det här är ett problem. En
ja,
problemvarig,
ja,
så att
det är just
säga.
Det här som säkert på Kimitön också, att det hjälper ju att man pratar på Björkboda näste, att man har sitt vargar, för det finns ingen dokumentation om man sen tänker då liksom att luta tillbaka på. Och det här ska allt göras på frivillig basis. Sen har du samlat in DNA-prov från avföring, och det sysselsätter också en del helt på frivillig basis i praktiken. Så att på det viset är inte jag avundsjuk på de jägarna som liksom tar sig an och försöker dokumentera och sen göra någonting åt saken.
Bernt Nordman från Natur och Miljö, vad tänker du när du hör den här diskussionen och hur folk reagerar när det dyker upp en vargflock i grannskapet?
Jo, jag tycker att de här båda exemplen är ju väldigt bra. Alltså som Bjarne säger, det handlar ju framför allt om jakt med hund. Det är ju alltså det stora problemet med varje revir. Att jägarna, så att säga, det traditionella sättet att jaga förändras. Liksom, man måste hitta nya sätt att utöva sin hobby och sina traditioner. Och det, där, det är det ena. Så det andra just att det innebär väldigt mycket jobb för rovdjurskontaktpersoner och jaktföreningarna, så egentligen frivilliga aktivister, att det där det är faktiskt en väldigt stor del av det här frågan är, så att säga, att det kräver liksom, det kräver att traditionen förändras och sen att det är jättemycket frivilligt jobb.
Du tänker att det är det som är det stora problemet här nu då?
Det är nog ett stort problem, för det är liksom, det är den här jägarkåren som, så att säga, drabbas. Att det är nog liksom den här, de här, ja, jag vill visst, ur mitt perspektiv så tycker jag att det är det som man ofta så att säga, stöter på. Och sen i och med att sen den här, det som ju är den här stora frågan är att ska det skjutas och ska det inte. Så det är ju också då så att säga, det är ju jägare som då utövar det här. Det är jägare som söker om lov att få skjuta och det där och deltar i den. Så att det är liksom, det är ju jägarna som är i fokus här. Mm.
No, men håller ni med om det här att det största problemet är just den här jakten med hund och sen det här byråkratiska jobbet? Vad säger du, Henrik Holmberg?
Ja, no, hundjakt, så det är klart att det inverkar, men man kan anpassa sig. Ska vi säga stövarjakt med hare, men det har nu praktiken annars och kanske minskat, men det har nog det sista intresset har försvunnit. Man skaffar mera sådana hundraser som är närsökande, vaktlar eller andra. Man liksom ändrar sitt beteende helt enkelt. Man har ju ingen lust att pröva och släppa en hund som blir över natten och källa till exempel i skogen, så vill man ju helt enkelt inte släppa. Man gör ju inte det, utan man kollar. Man håller sig till öar, uddar, vet så områden där de inte eller vet att de finns någon annanstans, så då kan man släppa. Det leder ut i det. Men det anpassar nog. Och det som ju också sen var då det problemet vi hade, att sen dyker det upp en del jägare, tror jag nog också vill ha varg. Det är ett fråga om det, man har en tolerans. Men sen dyker det upp så här när den här vargkullen kom, så det försvinner viltkameror. Det kan till och med antastas sådana som är på valjakt på jord på kvällarna, så finns det bilar som kör omkring och kollar. Och det leder nog till sen att det blir lite tillspetsat. Och de jägare som eventuellt tolererar varg, så deras liksom tröskel stiger ganska kraftigt när det kommer sån här annan verksamhet sen på området.
Den här andra verksamheten du talar om, det handlar om alltså personer som värnar om vargen som så att säga passar på vad jägarna riktigt sysslar med, att de nu bara är ute på vargjakt, är det så?
Ja, inte vet jag nu vad det är för personer, inte kan ju säga vem som, men helt klart så massa viltkameror försvann helt enkelt. Man vet ju aldrig vem som har tagit dem och så vidare, och det dyker upp människor som kan, i ett fall så gick de, när det var älgjakt med drev, så gick de bredvid drevet och liksom för att praktiken störa jakten var det ett tillfälle. Att såna här, det leder ju sen till att jägarnas tolerans mot vargen, man kanske inte är intresserad att ha varg om det leder sen till såna här fenomen.
Men Bernt Nordman, jag vill fråga dig nu som själv har rötterna på Kimitojen, du har släkt och vänner där säkert. Vad säger de om vargarna i grannskapet?
No, för det första så vill jag ju nog påminna om också i min ungdom så fanns det ju enstaka vargar som kom. Det är ju inte en unik situation det här, alltså, eller unik är det i och med att vargkullen eller vargreviren nu har fått valpar. Men nu har det ju funnits vargar på Kimitojen som har kommit och gått. Det är den här typiska fenomenet att ungdjur söker efter nya revir. Och det där, ibland tar de en älg där en hjort. Alltså var det förut. Nu är det ju nytt förstås. Och det där, vi har ju också en lokalförening på Kimitojön och det där. Så jag har ju sett liksom, jag vet många som hurrar och är glada och stolta över att det finns ett vargrevir nu på Kimitojön. Och sen har jag förstås också följt med diskussionen om att folk är rädda och skulle hoppas att de skulle finnas någon annanstans. Så att den här samma diskussionen förs på alla ställen där ett nytt vargrevir etableras. Det är liksom precis samma mönster, samma argument, samma känslor. Men också det positiva här är att det finns väldigt mycket exempel från Finland och från andra länder. Sen till slut så hittar man ju en balans. Man hittar en ny, ett nytt sätt. Det blir en relation mellan människor och vargar. Och så hittar man ett sätt att leva sida vid sida i många fall. Det finns nog hopp i det här fallet också.
Vad säger du, Bjarne?
Ja, alla jägare som lyssnar på mig nu i Kimito det här, så de önskar nog samma sak som jag, att vi är, det är helt enkelt för litet revir. Okej, det som Bernt säger här, att vi har haft nog sådana genomstrykare. Jag kommer gott och väl ihåg, vi hade på norra delen av Kimito. Det var någon gång i medel på 70-talet det här ungefär, och samtidigt som Bernt är född i slutet av 80-talet. Och det här är ju ett problem, ja, att just med den där hundjakten. Så att det är klart som Holmberg också säger här, att vi har också i fjol redan så börjar vi använda vaktar, för att det är ju ingen som vågar släppa sina taxar mera. Att de är ju mera så kortstötande, de här vaktelhundarna, framförallt då på jordjakten. Men vi har nog väldigt svårt att acceptera det här, att vi ska ha så här många, att det här har en 7-8 det här. När de börjar samla ihop sig och börjar stryka längs med gårdsknutarna, så då det här är nog fanlös. det är inte så som det ska vara det här i det här landet. Och jag tror, jag vågar nästan säga att 85% av invånarna på Kimitöön så är emot den. Man önskar inte ha vargarna i knutarna.
Mm. No, men Henrik, Bernt ville säga.
Jag vill kanske just för säkerhet skulle här påminna alla om också vargens biologi, hur de beter sig. Vi har alltså ett par som då hävdar revir och som får valpar. Och det där, de flesta ungdjur, så sen, liksom, sen när de blir då, på vintern när de blir tonåringar, så far de iväg och söker nya revir. Att det är helt klart, på Kimitöön kommer det att finnas bara ett revir, det är helt klart. Det kan inte finnas två familjegrupper, utan det finns bara en. Att ungdjuren kommer sen att komma tillbaka hit västerut, eller fara norrut, eller fara mot nordost. Så att det här liksom, man behöver inte vara rädd att det skulle bli liksom 10 och 20 och 30 och 40. Mm. För det är liksom inte, så fungerar inte varje. Utan det kommer att vara en familj, ett par, som alltid nu och då får valpar, om de hålls vid liv alltså.
Just det. Henrik Holmberg, vad tänker du om den situation som Kimitöborna är just nu? I och med att det här reviret som de är på, det är 600 kvadratkilometer och det är väl ett sånt här någorlunda det där litet men inte helt ovanligt revirområde, men där är ganska mycket hus utspritt överallt. Vad tänker du om det här läget, att det är ett sånt revir?
Ja, alltså det är liknande som i Snappertuna då, att det är ju inte så långt mellan husen här, så rör sig vargar så de syns, fast de inte heller söker sig aktivt i gårdsplaner, så de blir sedda och de blir liksom vana med människor. Det kanske är det som jag ser som största problemet, om de vänjar sig vid människor. Och det är ju klart att vargarna ökar ju inte liksom på en plats, utan de sprider sig vidare, och så kan det gå 2 år, så är det följande kull. Vi kan ju ha en i Snappertuna nästa vår också, men då just när den där kullen finns lokalt, så då är där problem för de som bor och jagar på just det området. Det är ju ganska litet, ska vi säga, det här kärnområdet, vad jag har upplevt, men det kan ju hända var som helst. Som sagt, vargarna kan vandra, de kan ju vandra 500 kilometer, de har ben, det kan dyka upp var som helst i praktiken, skulle jag tro, och jag har hört av forskarna, så att det är nog, man måste bara vänja sig vid det, att möjligheten finns att det kan finnas en kul någonstans.
Precis.
Nästa år.
Men som du säger, så i och med att de är på ett sånt här område där det finns hus lite utspritt överallt, så är också sannolikheten för att man ska se dem ganska stor då.
Ja, det blir ju det, att när man jämför dem som, jag förstår ju de som sen har dem, ser dem ofta från gårdsplan, har barn, har hästar till exempel och annat, så det kommer ju en viss maktlöshet sen att jämföra. Jag hörde idag på nyheterna Yles, på det här Pojo till exempel, att där är bråk i centrum, då meddelar polisen direkt att vi ökar övervakningen, vi tar hand om det här, eller försöker i alla fall. Men när en varg sen flera gånger har visat sig, så är polisen sen och ringer till någon frivillig jägare mitt i natten som ska ut sen och skrämma dem. Att på det viset känns det att staten har bestämt, politikerna har bestämt hur många vargar det ska finnas, och de kanske borde ta ett större ansvar för att hantera de här problemen som kommer sen. Att nu känns det att frivilliga jägare får köta det, och sen blir uthängda på sociala medier efteråt för det de har gjort. Att det, från min sida känns det så.
Just det, vad säger Bernt Nordman till det här?
Det här var nog kanske ett perspektiv. Å andra sidan så nu har vi ju helt klara riktlinjer från polisens sida hur man hanterar sådana här farusituationer, och jag rekommenderar till exempel att man läser den här förslaget i ny skötselplan för vargstammen i Finland. Där finns bra beskrivet hur det fungerar, och det är ju klart, vi har ju också polismyndighet som också agerar, ska agera och agerar om det finns ett reellt hot mot människors hälsa, så att det är klart att sen i sista hand blir det jakt också. Om polisen bestämmer om det, så ber det ju om hjälp från förstås jägare också, men nu är det ju liksom, nu har ju polisen en väldigt stor roll, och det fungerar väldigt bra. Som sagt, vi hade en haltvarg som nu rörde sig här i sydkusten bland annat på Överkimit här för något år sedan, och det var helt klart, det var en varg som inte klarade sig, och det var liksom bäst för vargen och för oss alla att den också, att den sköts till slut. Så att liksom, att systemet fungerar, tycker jag, att man behöver inte vara orolig över att myndigheterna skulle agera om det finns orsak till det.
Håller ni med om det här nu, Bjarne Fredda?
Jo, nu tror jag att det fungerar rätt så bra nog där det gäller poliserna och den biten nog det här, men jag räknar nog med ändå att det här, vi är en helt annan ställning, vi som bor ute på landet jämfört med de som bor inom där ring 3. Vi är liksom ett sämre folk, vi som inte blir lika skyddade. Är det en varg i tätbebyggelsen någon ställe där här? Det behöver inte vara någon så stora städer heller. Så är det ett otroligt liv och hallå med samma. Och då ska det jagas därifrån, eller så ska den skjutas. Jag önskar nog också att vi det här kunde skjuta en eller två där nu på ön under vintern. För att det är också, i och med att det är ju inavel, de säger att det här är ett syskonpar, de här som har fått ungar där. Och det är inte liksom det naturliga och det rätta. Att det blir lätt olika defekter nog på de här djuren och på de avkommorna som kommer. Och sen har vi ännu också där när det blir ett fullständigt revir, så har vi också nog det här rabies. Smittan, den ökar också hela tiden, den det här. Det är sådana saker som vi liksom måste tänka på och det här ända liksom till slut förrän vi det här accepterar allting.
Ja, Henrik Holmer, du var inne på det här med maktlöshet, den här känslan av maktlöshet. Det där, berätta, är det just det här som Bjarne talar om som du också menar, eller?
Ja, nu det är helt samma tankegångar liksom då som i Snapperturna, tycker jag också, att det är alltid när det kommer att nu har det ju lugnat ner sig för tillfället, men det är klart att dyker det igen upp vargar som beter sig, ska vi säga onormalt, eller som det kändes i det här Snapperturna-fallet, att de rörde sig ganska, var de nog orädda för människor, men de brydde sig kanske inte riktigt om det var människor, de var helt enkelt vana, och det tycker jag nog att de borde liksom hållas skygga för människor, för blir de för vana, så är det också med till exempel älgar, och de vänjar sig vid människor och märker att människor inte är rädda, så då kan de bli aggressiva. Då är det alltid enkelt, då går det alltid att avliva en älg, det är liksom enkelt, men i den här vargfrågan så är det sen.
Ja, Bernt Nordman.
Först vill jag här bara påminna Bjarne om att vi hade ju en varg som kom in till Helsingfors här i fjol, och det där, den skrämdes iväg, att liksom det finns inte en så stor skillnad mellan människor innanför Intrean och människor på det vackra Kimitoön, att liksom nu är det samma regler som gäller överallt, och det där, det visar ju just bara att de här ungdjuren, de söker ju sig liksom i jakt på vad heter det, nya revir, så söker de ju sig också till ställen, områden där de inte hör hemma och där de inte ska vara, men till exempel den här får ju tillbaka sen ut i skogarna. Så att det där jag tycker att det där vi har liksom lika, vi har samma spelregler. Det är klart att sen ni ute på landsbygden så har vi då flera förstås vargar, och dessutom har vi då lyckligtvis på vissa ställen revir där de förökar sig. Vi måste ju ha revir för att vi ska ha en vargstam i Finland där de förökar sig. Men den här frågan sen om vad som är onormalt beteende och vad som är normalt. Så det är nog kanske den där springande punkten att det där, nu är nu sakkunnigas uppfattning att till exempel de här vargarna i Ingosnappertuna som hade ett helt normalt vargbeteende. Att det där, och det finns också så klart definierat, alltså vargar som sen så att säga söker sig till, och inte blir rädda av människor, söker sig till så att säga till möten med människor. Det att man vargar rör sig på natten över gårdsplanen så är ju liksom helt normalt. Men förstås liksom om vargar aktivt söker sig till kontakt med människan, så då börjar det bli dags att vidta åtgärder och det där. Jag tycker att det här liksom, det här spelreglerna för hur vargmöten ska hanteras och varg de här revirerna hanteras, de är liksom jättebra nu. Jag blev jätteglad när jag läste förslagen ut i ny skötselplan för vargen i Finland. Den är byggd på en saklig grund och liksom en realistisk grund att vi behöver liksom samarbete, kommunikation på de ställen där vargarna finns. Vargarna väljer ut själv vilket ställe som är lämpligt och vilket som är olämpligt. Och sen så gäller det bara att lite anpassa sig till det.
Ja, jag ska säga att jag talar med forskningsprofessor Ilpo Kojola om det här just med vargens beteende. Och han menar att det ofta kan tolkas felaktigt som att vargen är orädd för människa ifall en varg stannar och blir och stirrar på en människa. Det kan hända att det är så att den inte har fått människans lukt i nosen och att den inte heller ser så bra om man står stilla. Också om man befinner sig inne i en bil eller en traktor så kan det hända att vargen inte begriper att det är en människa, men att sen då när vargen upptäcker att det faktiskt är en människa som den står inför så brukar den oftast springa iväg, men du har, Henrik Holmberg, en sån känsla av att de faktiskt blev vana med befolkningen för att de, för att deras revir var på ett sånt område där det rörde sig mycket människor.
Ja, jag har ju själv sett de här vargarna, så det här baserar sig på vad folk berättar och de här upplevda fallen och synobservationerna, men så här skulle jag nog säga att sån här min fingerkänsla av att det var att hur det nu är i verkligheten och vilken varg, och det är just det här problemet om man ska avliva en viss varg. Till exempel när loven sen skrevs ut av viltcentralen, så då var det ganska kraftigt stipulerat hur man borde göra, och sen igen frivilliga jägare som utförde med myndighetsansvar sen den här avlivningen, att det känns att chanserna är stora att det är svårt att uppfylla alla de här kraven i de här loven som vi också fick, och igen frivilliga jägare som gör jobbet, och det är ju också de här vargstams uppskattningarna baserar sig också på de här stora rovdjurskontaktpersonerna plus DNA-proven som till största delen samlas in här i södra Finland av frivilliga jägare som gör det på sidan av sitt jobb.
Mm. Jag skulle vilja ännu tala lite om den här rädslan för vargen. Bjarne Wrettall, du var inne på det här med dina barnbarn som ska ta sig till skolan i höstmörkret och att det känns olustigt. Berätta, hur har ni diskuterat inom er familj kring den här frågan?
Det är klart att det tas på allvar nog det här, för att vi vet ju att vargen är ett vilt djur och den kan ha olika beteende beroende på om den är stressad eller den inte just då har fått mat, och det kan ju det här nog vara vaksam på det här på också på småbarn och ute på gårdsplaner och sånt det här, så det är nog ett otroligt stort problem. Men det som vi pratade ju här redan innan sändningen med dig, Malin, så var ju att det här, det är ju genetiskt väl om det nedärvt det här liksom, den här rädslan för vargen. Och det är ju alltid klart att det här, när det är ett vilt djur, det är ingen skillnad vad det är för djur, så måste man ju ta det i beaktande. Nu ser vi ju det här om hur det var med björnen också som tog den här och dödade den här karen där i Karelen här för 10-15 år sedan. När det blev liksom stressad när det här ungen var på den här andra sidan den här skogsstigen. Mm. Samma sak är det när det gäller vargar och alla övriga det här djur.
Ja, talat,
ja,
men
björnen är obetydligt farligare för människan än vargen, så att det där, jo, det men är de också bra att säga det riktigt högt, att björnar är väldigt farliga, jo, och vargar är inte alls så hemskt farliga.
Jo, men med det här, för jakthundar så är inte heller björnarna något farliga.
De är otroligt bra
det här med björnarna och hundarna, det fungerar bra ihop. Ja. Men vargen är tokig den.
Den här forskningsprofessor Ilpo Kujola, som jag nämnde här tidigare, som är en av våra främsta experter på vargar, så han menar just det här som då Bjarne var inne på, att rädslan för varg sannolikt är genetisk för människan. Alltså att den finns i vår DNA, det är någonting vi genom evolutionen har lärt oss att vara rädda för, eftersom rädsla för rovdjur har lärt oss att överleva kanske lite på samma sätt som ormen. Vad tänker du, Bernt Nordman, om den här genuina rädslan?
Jag har en stor respekt för Ilpo Kujola som vargforskare. Däremot så tror jag att han inte har publicerat så hemskt mycket forskning om människans sociologi och människans genetik. Så det där, jag tror att han rör sig lite utanför sitt eget kärnkompetens. Det är en intressant hypotes, men jag vill nog påstå att det är till 99% kulturellt nedärvt. Jag har också läst Rödluvan storyn och jag har läst de här gamla kyrkböcker och historier om hur något vargar på 1800, någonting som då man trodde var vargar döda barn, så det handlar om
det finns väl obelägg för att vargen har tagit tiotals barn både i Kimito och Åbo på 1800-talet, det är väl ganska klart nog att det är sant.
Det finns ett vargdjur som då ställde till problem.
Men liksom det inte var flera nu ändå, Bernt Nordman. Det här diskuterar jag också med den här Kujola, att man kan ta de här siffrorna på allvar nog. Men att läget var ett helt annat
alltså
då.
Alltså det fanns helt annorlunda då.
Barnen valla kor och det fanns liksom, varken vitsvansjord eller rådjur eller älgar att äta. Så det var ett annat läge. Nej, precis. Där är vi säkert överens. Det där, men du talar också, Bernt Nordman, om den här genuina rädslan. Vad tänker du om de här personerna som är genuint rädda för vargen just nu?
Det är ju jätteolyckligt. Det är någonting vi verkligen borde göra någonting åt. Och det viktigaste skulle vara att sprida korrekt, saklig information om vargens beteende och också sprida öka kunskapen om hur man ska bete sig, hur man skrämmer bort vargen om man möter vargen, och hur man ska tolka vargens beteende och det där. Och sen förstås alla de här moderna möjligheterna som finns. Vi kan sätta GPS på vargfamiljens ledardjur så att vem som helst online kan se, rör de sig nu i norra delen av Kimito eller södra delen beroende på vad vi rör oss, vad vi gör och allt sånt här. Och förstås all teknik som man kan använda för att skrämma bort vargen och upprätthålla och öka vargens rädsla. Så det finns liksom massa som kan göras och borde göras.
Vad säger du om det här, Henrik Holmberg? Vad tänker du om?
Jo, jag håller med, men som sagt, min åsikt är kanske att myndigheterna borde ha större anslag och faktiskt anställa personer då som sköter det här och inte frivilliga jägare som gör det på kvällar vid sidan om sitt andra arbete och så vidare. Att det leder ju, det är ju alltid, det blir mera proffsighet om någon kan sköta det. I Satakunta finns det ju en anställd vargforskare, Antti Härkälä, och han har liksom ökat, han sprider information och det är ett bra system. Och vill man då ha det här antalet vargar så borde man då vara beredd på att öka anslagen för att se till att den här stammen hålls, att inte ställa till med problem helt enkelt.
Han gjorde just det här i Österbotten, nu har man anställt en ny sakkunnig som jobbar precis på samma sätt som Antti Härkälä, så att vi är på rätt väg, absolut.
Men handlar det då mest om det här med information, att lugna ner människor när man får veta mera, eller finns det också riktigt konkreta saker man borde göra? Nå, du var inne på det, Henrik.
Nå, konkret, där kommer det som inte vi har berört, de här fårfarmare till exempel. Vi har haft en del senast hösten 2018, var det en som det gick, var det 8 eller 10 får. Och så, som myndighetsperson, jag är en granskare för sådana här får när det har hänt olyckor, så får man stå där och säga att den som föder upp fåren att, jo, att det finns anslag för att skaffa vargstängsel och man får en ersättning, men man kan ingenting mer erbjuda, att man säger bara att så här, det gick nu så här den här gången, att det känns lite från egen sida, känner man sig lite, står där som en myndighet men inga resurser eller sånt att ta till.
Det är tecken på att det är för lite då. Vad säger Bjarne?
Jo, visst är det ju så det här, när det gäller de här vargstängsel och sånt, det skrivs nog vackert i tidningarna att man ska få det här, det ena med det tredje. Men inte kan man, om man har det där, 1000 får det där, så inte kan du börja det här, invalla dem det här på flera hundra hektar i den här stängsel. Det stör ju då mycket, mycket annat också. Det där är det här är nog svårt att acceptera något sånt. Men vi bör nog det här ha en sån här aktiv diskussion, och genast om det börjar synas att det här börjar ta och det här vargarna börjar äta och får som vi framförallt har på Kimitön. Så då ska det nog vittas åtgärder direkt och ansökas om det här om skjuttillstånd.
Henrik Holmberg, har du något gott sista råd åt alla Kimitöer bor nu som lyssnar och är bekymrade över utvecklingen?
Nej, tyvärr, det kan jag ju inte säga. Men det är ju att bokföra allt och dokumentera allt. Det handlar om att när det kommer till statliga myndigheter och sånt, så då är det viktigaste att man har bokfört allt och granska alla uppgifter att de stämmer. Det är det viktiga. Då kan man gå vidare med det.
Vad har du, Bernt Nordman, för en hälsning till Kimitöborna?
Jag har själv här ganska nyligen här i Raseborgstrakten varit med och byggt sådana här vargsäkra fårstängsel, så att det finns nog bra resurser med det. Alla fårägare som behöver, alla fårägare som har alltså får i vargrevir som behöver material, så tror jag nog att kan få det. Och visst hade nog funnits de senaste åren pengar för det, så att...
No, det skrivits att man inte har fått heller många ställen i maaseudun tulevaisuus är jag aktivt följt med.
Ring till viltcentralen, jag tror nog att det ska fixa sig.
Då är ofta är det nog slut.
No, vi kan inte lösa alla frågor och frågetecken kring vargen idag, men så att vi får avsluta den här dagens debatt i slaget efter 12 härifrån Ekenäs höstmarknad i och med det här. Jag säger tusen tack till dig, Henrik Holmberg från Ingo Snappertuna jaktvårdsförening, att du tog dig hit. Detsamma säger jag till dig, Bjarne Vretal från Kimitöön, och tack också till dig, Bernt Nordman från Natur och Miljö. Jag heter Maria Nylund.